Idag ska jag prata storpolitik. Kan man ju tolka det som. Och jag fick det faktiskt förra veckan och fått jobba lite på. Men jag vet lite nu varför jag fick jobba på det. Det är inte för själva innehållet, utan det är för att jag skulle bli mer medveten om att det finns en som lyssnar på oss ibland. Det finns en anda i USA där profeterna lyssnas på i statsapparaten. De har en helt annan inställning till det profetiska i USA. USA är lite dubbelbottnat, men man känner väl till de andliga verkligheterna. Man kanske ägnar sig åt fel sida väldigt ofta, men de är väl medveten om att det finns någonting rätt också. Så det profetiska är ingenting som kastas bort i USA. Det värderas, prövas väldigt noggrant och används sen då. Alla regeringar har någon som ibland kommer med någonting från Gud. När man pratar om sånt här kan man aldrig säga för mycket. Det är mycket tystnadsplikter och det är mycket sånt där som man måste respektera. Och det är bra att inte jag exakt vet hur det ser ut. Men jag vet en person som rör sig nära de kretsarna i Sverige som lyssnar på sig ibland. Och han kommer säkert att lyssna på det här då. Och därför så har jag då maningar från Gud att bland annat tala om för någon beslutsfattare i Sverige, vem du nu än är, hur man ska åstadkomma fred. För det jobbar ni med och sliter med och har gjort det i eviga tider och ni har aldrig lyckats hittills. Men det finns följt med exempel på tider i världshistorien där det faktiskt har varit fred på vissa områden. Och det beror på en alldeles speciell orsak varenda gång. Alla andra försök är dömt att fullständigt misslyckas. Men det finns ett som alltid fungerar. Så om ni verkligen är ärlig i fredssträvande för vårt land, Europa och vår värld, lär er då ur skaparens egen bok, hur åstadkommer vi fred? Hur ska vi få folk att sluta kriga? Gud har inte undanhållit oss det heller. Och det här, jag säger det är stor politik och jag är inte ett dugg intresserad av sånt. Men jag är intresserad av Guds verk. Om det så skulle vara en politiker eller regering som genomför det, så tacka bara Gud för det. Men själv är jag ingen politiker. Det går inte att kombinera vilka stora uppgifter som helst. Då knäcks man ju. Man måste stå på något ben någonstans ibland. Och jag står på det här med Gud. Om du vill, du som vet vem du är ämnat för, så ta kontakt så ska du få de ytterligare detaljerna senare. Men bara för att visa upp en grundstruktur. Och det är det första bibelordet jag tar. Men sen kommer jag gå från det här storpolitiska. För att Herren Gud är inte så väldigt intresserad av politik. Han är mer intresserad av den enskilda människan och hennes väg till himlen. Och det är det jag hoppas att jag får landa vid sen. När jag börjar med det här storpolitiska, som jag kallar det nu. Och då går vi till andra krönikeboken. 16 kapitlet. Och jag ska översiktligt förklara lite kring kung Asa. Kung Asa här då, som var konung för judéerna. Under den här tiden så var ju Israel ett delat land. Kung Asa, han var konung för judéerna på den tiden då. Jag tror de kallas så, Johnny, va? Det var Israel och Judén. Kallas inte de som bodde i Judén, vad kallas de? Var inte Judén eller? Ja, i varje fall. Kung Asa, han hade bringat fred i landet. De första 35 åren av hans kungatid var väldigt framgångsrika. Israel eller Judén då låg inför stora hot, och det här är innan 16 kapitlet då. Och det kom ju stora makter och skulle kriga och erövra. Och i och för sig så hade de arméer att komma med och ställa upp. Och Asa han förfogade över en jättearmé. Det var någonting på 500 000 man egentligen. Så det var en stor armé på den tiden. Men det som var det viktiga, det var vad han gjorde i landet innan. I landet innan så hade man infört avgudadyrkan. Man tillbad någonting annat än himmelens Gud och vår skapare. Den konungen, han såg till att alla offerstoder, alla seror, alla balsaltaren, allting revs ner ur landet och brändes upp. Fullständigt bort med henne. Vidare så försköt han och de som ville fortsätta att tillbe falska gudar fick inte vara del i nationen. Till och med sin egen mor hade han berövat då konungamoder ämbetet eller titeln. Det var ju en stor ära att vara kungens mamma. Följt med prestige, ära och en massa andra förmåner. Men till och med det gjorde Asa. För hon hade medverkat till att föra in och rest en offerstod åt asserarna. Tuffa tag. Men han gjorde så här för han hatade avgudarna. Och som ett resultat av det så var det fred i landet och välstånd. Han behövde inte fara omkring och kriga särskilt mycket. Och de som krigade mot han gav Gud honom i hans hand. Så att de sen aldrig vågade gå dit någon mer. Det vart fred i landet. För att man kastade ut avgudarna. Och den Gud jag pratar om som ska tillbes, det är den Gud som har en son som heter Jesus Kristus. Det är den sanne och enda guden. Ingen annan Gud finns. Resten är avgudar. Hur stor religion det må vara, så är det avgudar eller någon annan som tillbes. Det finns en. Tuffa tag. Och det här kommer till det här landet nu. En påminnelse. Eftersom många då i dag, en uppväxande generation, har glömt bort de här väldigt viktiga sakerna. De har funnits i vårt lands kultur och historia i hundratals år. Och det har bara gått bättre och bättre för landet. Nu går det bättre om man tittar på viss statistik ekonomiskt för en liten klick av Sverige. Men Sverige är inget land i välstånd längre. För pensionärerna, de sjuka och de svaga och de utsatta, de lämnar vi därhen. Och därför så blir det mer pengar över då åt de som vi redan har för mycket. Det är inte välstånd. Välstånd, det är liksom att de friska får möjligheten att hjälpa de som är sjuka. Och gör det med glatt och villigt hjärta. Välstånd, det är när girigheten inte råder, utan kärleken råder. Så att de som har 80 miljoner för mycket kan ge bort 1 miljon till någon som behöver det. Det är välstånd. Välståndet räknas inte i pengar. Det räknas i måttet av kärlek som finns i vårt hjärta. Och våra handlingar gentemot våra medmänniskor. Och framförallt de äldre som har byggt upp det land som idag ger dig miljonlöner. Glöm inte vilka som gick före och byggde upp det här landet. Kära politiker. Ni kommer bara till någonting som redan fanns. Och ska förvalta det. Förvalta inte det då. Så att landet går överstyr. Men det är precis det som håller på att ske. Det finns mängder med avgudar. Mammon är en. Själviskheten är en. Självförverkligan till en annan. Strävan efter positioner och makt är en tredje och så vidare. Det finns en Gud att hänge sig till och tillbe. Och det är Gud, Fadern själv. Och när det sker så börjar de förändringar som vi egentligen vill ha. Fred, välstånd och så. Att komma. Jag vet att det finns människor som höga politiker på den här jorden har givit fredspriset. För att de fick två parter att skriva under ett papper. Ja, men det kan vem som helst fixa till. Men någon fred, det vart det minns han inte. Och den som hade åstadkommit det med namnteckningarna, han fick ju väldigt mycket pengar och väldigt mycket ära. Men någon fred vart det inte. Hur kunde han då, vad skulle han ha fredspriset för då? Vad är det vi håller på med? Kan vi inte låta verkligheten få vara med en stund? Det här hade alltså Asa gjort innan jag läser bibelordet här. Han hade utrotat alla avgudaaltaren ur landet. Så var det fred. Och när det kom något hot mot han, så gav Gud honom segern. Det spelar ingen roll om han var duktig militärt. Det spelar ingen roll om han hade alla möjliga resurser. Gud gav honom segern, så det var allt han behövde. För att Gud hade fått ett behag till konung Asa. Och idag skulle man då omsätta det då till Gud skulle kanske kunna få behag till vårt demokratiska system. Om Gud fick vara med i det. Jag läser ur andra krönikeboken, 16 kapitlet och 9 versen. Det står det så här. Ty Herrens ögon överfar hela jorden. För att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Det här var en siare vid namn, ja jag undrar vad han hette, Hanania kanske. Det stavas så i varje fall, jag vet inte hur det ska uttalas. Han var en siare. Och det är lite skillnad på siare och profeter. Den här siaren uttalade i varje fall och förklarade för konungen hur Gud är. Han kände till lite om Gud i varje fall. Kanske är det till och med var Gud som använde denna siare i denna stund. För i den här släkten så Hanania här, hans son, det var ju Jehu. Och Jehu han gick ju och fick stopp på drottning Isabel senare då. Så det var något särskilt med den här släkten. Men de var nog inte så populära. Det var Hanania som kom med ett budskap till Asa. Och då sa han så här. Vid den här tiden kom siaren Hanania till Asa, judakung, och sa det till honom. Eftersom du stödde dig på kungen i Aram och inte stödde dig på Herren din Gud. Därför har den arameiska kungen sluppit undan din hand. Var inte nubierna och libyerna en stor här med vagnar och ryttare i mängd? Men därför att du stödde dig på Herren gav han dem i din hand. Till Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har det handlat dåraktigt, därför ska du från och med nu alltid ha krig. Tufft bud. Han fick veta vad det innebar, för att nu var de här första åren var över nu. Det hade varit sånt välstånd i landet när avgudabeläterna var bortkastade och uppbrända. Det hade behagat Gud. Trots att Asa kände till det här står beskrivet tidigare. Då. Så när det väl vart nu så att Israel kom mot Judén med stor här. Så gjorde han en deal med en ytterligare kung. Och plockade guldet och silvret ur templet och skattkammarna. Och mutade den kungen att upphäv ditt avtal som du har med Israel här. Så att de lämnar oss i fred. Och då gjorde ju den kungen så då. Och så vände han sig mot några städer i Israel istället. Och då var det så att Israels dåvarande konung han såg att här blir det väldigt mycket. Så han drog sig tillbaka då. Så grejen lyckades ju. Han lyckades faktiskt få till fred. Det var ingen krig i landet. På kort sikt. Han mutade en annan. Han skrämde sin motpol. Han använde sin egen kraft, sina egna rikedomar, sin egen förmåga till att få en annan kung att gå hans ärenden. Det gjorde han här och det var det som var så fel. Nu förlitade du dig på. Vad står det här? Eftersom du stödde dig på kungen i Aram och inte stödde dig på Herren. Därför blir det inte fred. Och när vi löser krig på sådana sätt så blir det precis som han sa här, Hanania. Härefter ska du alltid ha krig. Man löser inte sådana här saker med egen kraft helt enkelt. Då kan vi lägga märke till några saker. Ty Herrens ögon överfar hela jorden. Alltså hans ögon överfar hela jorden som är hans skapelse. Hans ögon gör så. Hela jorden. Alltid och jämt. Och då har han ett skäl för det. För att han med sin kraft. Han med sin kraft. Ska bistå dem och hjälpa dem. Som är sina hjärtan. Sina hjärtan, alltså våra hjärtan, är högst delaktig i sådana här saker. Giver sig hän åt honom. Man kan tänka på väldigt många olika personer. Säg som Josef till exempel, som tjänade i Egypten. Ja, men han betjänade ju det egyptiska systemet. Det var ju ett system som förslavade Guds folk. Hur kunde han göra det? Ja, han kanske inte hade något val. Men hans hjärta gav sig hän till Gud. Det släppte han aldrig till farao. Det gick inte. Därför räknas han som en rättfärdig man. Och han fick kraften och stödet ifrån Gud. För att hans hjärta var hängivet Gud fadern. Rätt Gud. Sen sysslar han med saker som vi säkert skulle ha klagat över idag. Jag vet inte, det finns något nytt begrepp som jag har lärt mig på olika bloggar där man spanar lite väl mycket ibland på varann. Guilt by association kallar de det. Det vill säga, du är skyldig om du har fel vän. Ja, kan man väl diskutera många gånger. Så var det i varje fall inte för Josef. Han tjänade farao till och med. Men hans hjärta var hängivet Gud. Därför stod han hos Gud. Mitt i fiendens håla. Och det är ganska bra. Gud hade behag till det. Om vi fortsätter sen då och håller oss inne på det här som kanske rör oss som person. Hur är Gud? Vem är jag pratar om? Ja, jag pratar om han som kallas Gud. Och som är den enda som ska få kallas Gud. Jag pratar om han som sände sin son till Jesus för att rädda så många som vill ta emot räddningen. Jag pratar om han som har förlåtit alla synder, som har tagit all börda på sig. Jesus är Gud själv. Men han är också son till sin fader, som också är Gud. Som har sänt en helig ande och verkar genom oss idag, som också är Gud. Är de tre? Ja, i vår begreppsvärld är de tre. Men uppe i himlen och i tillvaron i övrigt så är det en enhet. Och hur är då Gud? När han överfar hela jordens yta. Han gör ju det jämt. Han har ju fullständig koll på precis allt som sker. Och det är klart det är så att man går och har något fuffens för sig. Försöker du lura till exempel folket som har satt dig till president. Och du på skor är på den svagaste bekostnad. Ja men, kära du, Gud ser ni. Det kommer en frukt en dag över det. Hur rik du än blir. Så kommer det att bli det fattigaste som du någonsin kan tänka dig. För att du tog av de svagaste. Och Gud ser det där. Det är den biten om du har sånt för sig. Men sen du som är kristen och tillber Gud. Var glad. Gud ser dig jämt. Han har koll på dig. Han vakar över dig. För att han ska bistå dig och ge dig sin kraft. När du behagar honom. Och då går man ju hans väg. Där man strävar efter. Men om jag älskar igen nu. Nu är Guds kärlek något större. Men om jag gör det. Så är jag ju noggrann och liksom. Ja, vem är hon? Vad har hon? Vad tycker hon? Och så försöker jag ju göra så. Jenny är inte den som tvingar någon. Men jag försöker ändå förstå. Vem är du? Vad vill du? Vad blir du sur och ledsen och glad över? Man försöker ju. Och så där är Gud mot oss också. Att han ser vårt hjärta. Vad bor längst här inne i djupet? Han bryr sig inte särskilt mycket om vad har du för titel. Är du sjuk eller frisk? Ja, vad spelar det för roll för Gud? Är du gammal eller ung? Ja, ingen som helst. Betyder ingenting. Är du kvinna eller man? Ja, vad har du med saker med att göra? Du är fortfarande en Guds skapelse. Vad är det som är i botten i ditt hjärta? Det är där Gud tittar. Om David så står det skrivet att han hade kärlek till sanningen i hjärtegrunden. Och då kan man tänka sig, hur skulle vår dom över David vara? Kung David, som byggde upp landet så bra. Och var så älskad av folket i slutändan och gjorde så mycket gott för hela folket. Och hade råd med allting som behövdes. Det saknas ingenting. Han kunde lägga in en skattkammare till och med så det vart över. En väldigt annorlunda situation jämfört med idag. Han älskade sanningen. Han var en mördare och maktmissbrukare av stora mått då han använde sin position för att få tag på en kvinna som han var tänd på. Få hennes kar dödad. Han hade ju möjligheter att verka fram sådana saker. Och så trodde han att han skulle komma undan det. Ja, de som anade ibland folket, de vågade inte säga något annat, så de var ju tyst. Och kvinnan kanske han fick, det vet jag väl inte, men han fick nog aldrig hennes hjärta i varje fall. Men han fick väl något annat där. Men i varje fall, han trodde han skulle lura Gud. Men när det verkligen kom till kritan, då visade det sig att han kom inte med några undanflykter. Han försökte inte förklara bort på något sätt. Utan när sanningen kom till honom, då visade det sig att det fanns kärlek till just sanningen i hjärtegrunden. Så den sögs dit. Och då bekände han, och så fick han fortsätta som kung. Så det var inte frågan om gärningar, det var inte frågan om prestationer på något sätt. Det var frågan om vad är det som bor här i hjärtegrunden hos mig. Det är det Gud söker efter. Sen behöver inte han någonting annat. Skulle det vara förlamad att sitta i rullstol och Gud säger att det här hjärtat, det vill jag ha hos mig, det ska tjäna mig. Ja, men dagen efter springer du i maratonlopp om det behövs. Gud kan sånt. Han kan. Inte vi, men Gud kan sånt. Så det som betyder någonting, det är vårt hjärta. Och det är ganska djupt. När man pratar om hjärta så är det ju människans innersta man pratar om. Alltså det som är grunden i oss. Jag har pratat lite tidigare om Paulus, vad som hände när han mötte Jesus. Och på 3 dygn var han en helt annan människa. Ja, men det var samma kropp. Alla kände igen att det var Paulus. Det hade inte blivit någon förändring där. Men han, till sitt inre, hade blivit helt annorlunda. Bytte identitet helt enkelt. Paulus var också en som älskade sanningen. Men han hade missförstått den, så han motarbetade den. Och där stoppade Gud honom. Tänk att han älskade kanske sanningen på ett sådant sätt så att han försökte döda sanningen. Ja, så förvirrat, så bedragen kan vi bli. Det är möjligt. För du som gör fel någon gång ibland, ja, var inte rädd för det. Det är djävulen som blir dömd. Inte du, kära broder eller syster. Det är bedragaren som döms. Inte den bedragne. Inte ens i våra världsliga domstolar dömer vi den bedragne. Vi dömer bedragaren i fängelse. Så att den bedragne kan få en chans att vara fri. Så är det. Och Gud som är instiftad vad som är rätt och fel lagmässigt, ja, han är ju ännu mer så. I Psaltaren 51 och 8. Jag har valt de här bibelställena lite för att det handlar liksom om Gud. Alltså, hur är Gud? Psaltaren 51 och 8. Och där är det David som har, just David som har skrivit den. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Här har det både sanning och hjärta med. De tycks gå hand i hand. Och de gör det. Du kan inte älska någon och samtidigt hålla på att ljuga. Du kan inte försöka ljuga för dig själv och tala om, åh vad jag älskar den här människan eller så. Det går inte. Du kan spela ett sånt skådespel möjligen. Men det håller inte. Sen kan du träffa en människa som är det odrägligaste du någonsin kan tänka dig. Och så helt plötsligt så finns det en kärlek där som bara liksom suger ihop er. Så kärleken är mycket, mycket starkare än någonting annat. Och där håller det. Går det bara på det yttre, då kommer du liksom att vilja ha en partner som stämmer efter dina värderingar som du har just nu. Ja, men titta hur mycket skilsmässor vi har i vårt land idag, även i kristna kretsar. Stämmer det med ditt hjärta? Är det där man ska fråga? Och då kan det ju bli någonting annat än vad folk tycker och vad folk råder det till. Jag kommer att hålla ändå. För kärleken, det är det som bär ihop allting. Och Herren, han har behag till sanning i hjärtegrunden. I hans innersta. Sanning i hjärtegrunden. Går vi till ordspråksboken sen. Jag måste ta lite bibelord som visar liksom att Guds människor uttalar samma sak som vad han gjorde siaren här. Ordspråksboken 15:3. Herrens ögon är överallt. De vakar över både onda och goda. Ja, så står det i ordspråksboken. Och det är också Guds ord. Herrens ögon är överallt. Ja, han har ju fler ögon i gången än vad vi har. Om man läser liksom om de sju andarna och som finns i himlen. Det är liksom lite mer än vad vi tror. Men det är också så att vi människor har fler än två ögon. Och för att få något lite hum om det, så måste vi tänka oss på liksom, vad är våra sinnen för någonting? När jag ser Johnny, då ser jag ju något fysiskt. Det är en massa atomer som har klumpat ihop så där bara. Elektroner och neutroner och så vidare. Men mer är det inte. Ja, jag får nedvärdera en broder. Ja, och så om jag tittar på Emily, så ser jag ju fortfarande, jag är en fin människa. Det gör jag ju. Men det är en fysisk grej. Grej, förlåt mig. Men det är en fysisk skapelse. Den är mina ögon. Så jag kan bara se det som är fysiskt. Om jag så ser en dimma i himlen, så är det fortfarande fråga om fysiska saker. För det är små vattendroppar jag ser. Också en massa atomklumpar egentligen. Ännu mindre om det ska gå väldigt djupt. Mina öron hör ju ljud. Ja, men det är fysisk stimulans. För ett ljud är ju en vågrörelse så här. Träffas med olika frekvenser då, så här. Eller så här. Eller hur det kan se ut. Som tar trumhinnan och så ger en impuls. Men det är fysisk påverkan. När jag smakar någonting. Då får vi käka någonting först. Ja, men då känner jag, är det salt eller sött eller surt eller om man äter genusmat, då är det bara bra. Så ja, hon är fantastisk. Och i varje fall så det är fortfarande en fysisk stimulans på mina smaklökar som refererar det här. Känslan, när den sitter så där och så. Man känner ju liksom, om ni känner efter, om ni är frisk så kommer ni att märka när era fingrar tar på armen så här. Det behöver inte göra det. Jag vet att det funkar ändå. Det var ju fritt. Men det är en fysisk stimulans. Om Gud däremot så står det så här. Att han är ande. Han är alltså inte fysisk. Så för oss krävs det någonting annat för att kunna få uppleva det himmelska. I Bibeln kan vi få läsa om det himmelska. Vi kan få läsa om Gud. Vi kan få läsa om olika förutsättningar hit och dit. Vi kan få fostras av ordet, vi kan präglas av ordet, ta vilket ord du vill. Så är det ju liksom ett medel för oss att på något vis komma närmare Gud. Men det är fysiska skapelser, så hur ska det gå till då? Om jag har ju en massa känslor, säger vi då. Ja, men känslorna är inte något andligt. Känslorna, det är mer själsligt. Också kan vara ett resultat ibland av andlig stimulans, men för det mesta kötslig stimulans. Eller tankemässigt, eller andar, eller och så vidare. Gud är ande. Och han söker efter någonting som är större än vad vi tror. Nämligen sanning, och till och med kärlek är sann i hjärtegrunden. För om jag tänker så här att nu är det ju vår, och då brukar folk hålla på att bli kär i varann par tio minut. Det är hög tid för det då. om ni märker det liksom när ni blir förälskade någon, vilket stort behov ni får helt plötsligt av att vara på samma ställe som den där personen. Och sen, hur är det möjligt liksom att om ni blir kär och så blir det besvarat? Vad som händer då? Men hela jag livet är upp då. Var det liksom hur surt och deprimerat som helst vecka innan, så är det bara ljuvligt idag. Alltså, jag hade kärlek i mitt hjärta och det fanns besvar att det möttes någonting här som inte jag kan förklara med kroppen, men det är fysiskt. Kärleken är icke-fysisk. Kärleken är Gud. Så kan vi uppleva Gud. Och det enklaste sättet att förstå någonting om det här med kärleken, det är att tänka på att det är med förälskelse. För det har vi varit varenda en förälskad någon gång. Åtminstone jag. När jag var tonåring så var man ju förälskad jämt. Jag tror det tillhör tonårslivet på något vis. Så nu har man fått upplevt det. Men det är bara en liten bit av vad det som kan vara kärlek. En förälskelse är egentligen ett vansinne, om man skulle uttrycka det så. För förälskelsen ser inte sanningen. Den ser objektet för mina begär eller lust eller förälskelse. Det var den ser. Den ser inte sanningen. Men den kan ju föra ihop så man lär känna varandra. Och så kan det utvecklas kärlek i det. Men liksom själva förälskelsefasen är ju en stunds vansinne. För att jag kan ljuga på grund av kärleken. Jag behöver dölja den för någon. Mamma och pappa kanske ställer för obekväma frågor helt plötsligt. Och så man vrider till det lite och håller på så. Så det är inte sanningen som är det viktigaste, utan det är själva objektet för min kärlek som skyddas stora. Och det är när man förvränger sanningen. Det är ett vansinne. För det fungerar aldrig då. Men förälskelsen är av den arten att så är det väldigt av. Åh, jag älskar den här kvinnan. Hjälp, vad olämpligt. Och så håller den här kampen igång då. Vad får vinna? Ja, kärleken måste ju få vinna. Annars kommer det inte att funka. Förälskelsen som för ihop en, så man får lära känna varann. Om det då blir ett möte kärleksmässigt hjärta till hjärta, då är det ett par. Om det är man och kvinna, jag måste få säga det. Det ska vara man och kvinna, för så är det skapat. Så Herren, om du tror liksom att Herren inte finns och ändå har du blivit förälskad någon gång. Ja, ändra uppfattning då. Har du blivit förälskad någon gång, så vet du om att Herren finns. Det här som har skapat möjligheterna och vägen till det. Sen är Guds kärlek någonting som är väldigt, väldigt mycket, mycket större. Jag menar, för att bara för att någon är förälskad är någon, så är det säkert att man blir korsfäst för den personens skull. Men den rätta kärleken gör så. Den är gränslös. Den offrar hela sig själv för objektet kärleken i sanning. Det var det Jesus gjorde för oss. Vi kan gå vidare till Jeremia. Får vi titta en stund på han? Eller åtminstone på vad han har skrivit. Det skulle vara roligt att titta på Jeremia en stund. Undrar vad han ser ut. Herre, är det inte sanning dina ögon söker? Det står trofasthet i min bibel här. Jaha, jag är här. Jeremia 5 kapitlet och 3 versen. Herre, är det inte trofasthet så det här dina ögon söker? Och då kollar jag igenom en massa andra bibelöversättningar. Och det är bara min som det står trofasthet. I alla andra är det översatt till sanning. Så jag håller mig till sanningen där också. Och det är Jeremia som säger det. Herre, är det inte det dina ögon söker? Ja, men vi går ju att tro att vi ska ha rätta frisyrer. Vi tror ju liksom att vi ska ha slips på oss. Och vi tror ju skorna ska vara riktiga. Vi tror ju liksom att vi måste lyckas med en massa grejer. Visst gör vi det. Vi är präglade av den här världen så. Men Herren, han söker sanning i hjärtegrunden. Varför gör han det? Det finns till och med ett svar på det. Och Jesus, han själv, säger om sig själv så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Allt är en enda person. Märkligt. Var det inte mina åsikter som var sanning? Var det inte den där hemska grejen som jag kände till om grannen som var sanning? Nej. Sanningen, det är Jesus Kristus. Du har sett någonting, hört någonting, tagit på någonting, upplevt någonting med dina sinnen. Det är något som hör det fysiska till. Jesus har varit i den fysiska världen. Det brukar vi kalla när han kom i köttet. Idag är han livet, sanningen och vägen. Obegripligt. Vad är livet då? Ja, det kan man ju försöka förklara på många olika sätt. Ja, Jesus säger att det är han. Vad är sanning? Ja, han är sanningen. Och det fungerar så bra när man har tänkt på det här skillnaden mellan det fysiska och det andliga. Då kan vi förstå det lite, om vi behöver förstå det. Vi kan ju tro på det också. Jesus är inte fysisk. Han är ande. Sanningen är ande. Går vi ett steg till så kommer vi till det här obegripliga med kärlek då. Är det bara känslor? Nej, det är någonting mer. Det är ande. Det är Guds väsen. Sanningen och kärleken. Gud presenterar sig i första Johannesbrevet då, som jag är kärleken, säger han. Jesus säger att han är sanningen. Enkelt. De två hör ihop. Det är ju en treenighet. Och så preciserar Jesus lite ytterligare enklare för oss. Och det blir vägen. Det är vägen. Sen kan vi läsa Bibeln och lära oss mycket om hur det har gått till, hur det har varit och allting. I syfte att vi ska upptäcka och överlämna oss till allt detta stora. Det räcker inte liksom att vi sitter bara vid ett förhandlingsbord. Och diskuterar på olika lösningar mellan människor. Du kan kompromissa så mycket så att du säljer någonting. Men du behöver inte hålla på så. Om du styr över ett land. Gå till Gud. Förtrösta på Gud. Och gör vad Herren vill. Så blir det fred i ditt land. Och de fiender som inte vill ha fred. De lägger då Gud i din hand. Så du får inget problem att hantera med. Men det är så vi får fred. Det finns inga andra sätt. Här var det en jättesmart, alltså Asa. Han gav en annan kung en stor del av landets rikedomar. Han mutade en annan. Hjälp mig. Då litar man väl inte på Gud. Och som ett resultat av det skulle det alltid vara krig där i fortsättningen. Och det har aldrig varit något särskilt mycket fred i Israel kan man säga. Och områdena där nere. Det är de här skälen. Sen hade Gud ett syfte med allting. Så här kan en kung eller regering eller president ta till sig om ni vill. Men gör ni inte på något politiskt sätt. Gör det på ett sant sätt i ert hjärta. Och låt det verka så får ni se. Det står så här i andra Thessalonikerbrevet. Jag har väl läst många gånger. Jag läser ju då från 10:e versen bara. Andra Thessalonikerbrevet 2:10. Och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Varför vill Gud att vi människor ska ha kärlek till sanningen? Det vill säga, det man har kärlek till, det brukar man sätta på första plats. Jesus Kristus är sanningen. Jag vet första åren när Jenny och jag var gift, så jag var ju väldigt kär i tjejen. Det var ju ingen snack om den saken. Men trots det så sa vi så här att du får aldrig bli min avgud. Det är Gud som ska finnas hos oss. Hur kraftigt jag känner för det, så är det ändå Gud. Och hon sa likadant. Ja, men det är klart, sånt folk älskar man ju. De säger exakt det jag säger. Ja. Men i varje fall, så vi ser faktiskt, det gjorde vi nog förmodligen innan vi träffade varandra, men ett äktenskap består av tre partner. Mannen, kvinnan och Gud. Kan mannen och kvinnan vara ihop om inte kärleken finns där? Vi är alldeles olika varandra. Vi kommer inte att klara upp det. Men om Gud finns där, det vill säga kärleken, han är ju kärleken, då kommer det att funka. För det är klistret som får mannen och kvinnan att fungera ihop. Utan det klistret så går det bara inte. Vi är alldeles för olika varandra. Och är det så att man inte klarar av att leva ihop med en som är helt annorlunda, kvinnor, det tycker jag är konstiga män. Och hon tycker att vi män är konstiga. Vi tänker liksom och reagerar på olika sätt. Vi gör det för vi är skapt så. Vi har känslor och värld som... Ja, jag förstår inte kvinnan alla gånger. Men hon har ju sin syn på vad som är fint i ett hem. Jag har en helt annan syn. Det är så här expressionistisk och lite konstnärslagd. Så jag skulle liksom vilja göra allting så färgglatt och så skrikigt som det bara går. Så det syns att man har gjort någonting. Men Jenny, hon är måttlig och det ska stämma ihop med olika färger och tak och golv och allting och sånt där. Och det har jag i fråga mig efter då. Jag tycker någonting annat många gånger. Men efter ett år då säger jag, ja men hjälp, det här gillar jag fortfarande. Vad bra att jag lät Jenny få som hon ville. Hon kan det här. För jag vet nog hur jag är. Det jag sätter upp på vägarna, det jag trött på efter ett år. Men det här gillar jag fortfarande. Det har varit harmoni inne. Jo, det här att männen och kvinnorna är så olika varann. Vi är verkligen olika varann om vi är ärliga. Och vi ska vara olika varann. Vi ska vara det. Det är illa om en kvinna ska bli som en man. Och det är fruktansvärt om en man ska bli som en kvinna. Ja, men då måste vi liksom döda någon del i skapelsen för att vi ska lyckas med det. Gud har skapat en kvinna till kvinna och hon ska vara kvinna. Vi lever i förvirrade tider idag. Så det är ganska svårt att veta vad som är sann kvinnlighet många gånger. Och lika förvirrande kan det vara för karar att veta vad är sann manlighet. Men det finns i varje fall. Och finns det så hittar vi någon vi söker med, enligt ordet. Och då kommer det att fungera. Det är för att kärleken har behag i sånt. Och kärleken och sanningen, de går hand i hand. Och det gör de här i vårt hjärta. Och så enkelt kan vi åstadkomma fred i en bråkig familj. Så enkelt kan vi få ett fotbollslag att börja på dra åt samma håll. Lägg ner fientligheten. Se sanningen istället. Försök med lite kärlek någon gång. Vi kan få en firma att fungera bättre. Få bättre vinster till och med. Om ni får in de här viktiga bitarna som grunden i ett företag och börja med er chefer. Och utnyttja inte era anställda. Sko er inte på de som sliter halvt ihjäl sig. Men när ni går pension så kommer ni att leva i lyxhus. De som såg till att ni fick den där pensionen, de orkar inte jobba efter att de är 50 år. Då är de slut. Och då får de gå och söka socialbidrag för att kunna leva vidare. Det är inte välfärd. Det är inte fred. Det är att utnyttja. Om ni tycker att det är okej. Rent ut sagt utnyttja. Och ni låter då er girighet vara det som råder. Och det blir krig i ett sånt land. Och där är vi idag. Kan vi vända på det? Mänskliga ögon? Nej. Fullständigt omöjligt. Ända tills det finns någon som på regeringsnivå kan få lite av Guds kraft och gå den här vägen. För då går det fort att ändra på allt möjligt. Då blir det fred och välstånd. Och det blir inte välstånd på andras bekostnad. Kärleken till sanningen är inte för att vi ska känna oss bättre eller något så. Det är inte för att vi ska kunna hävda oss på någon annans bekostnad. Det är förutsättning för att Gud ska ha behag till oss. Och det är det som räddar oss från att gå förlorade. Så Gud är inte ett dugg obarmhärtig mot oss när han ibland pekar på obekväma sanningar i våra liv. Och när han pekar på någonting obekvämt så är det för att han vill ha in sin sanning. Han vill byta ut din lögn mot sin sanning. När den ligger där så blir den som en magnet till ett visst mått av kärlek som också då kommer in i det här hjärtat. Och så börjar det att förändras i ditt liv. Och helt plötsligt kan du få se. Hoppsan, vilken frid det vart den här gruppen och det här sammanhanget. Det har bara varit konflikter där jag har gått fram. Ja, kära du, det var du som orsakade konflikterna. Du hade behovet av dem. Pröva med Guds sanning och Guds kärlek. Få se om det inte får bli ett lim istället som håller ihop grupper som tjänar Gud. Det var min hälsning. Jag var tydlig idag och prata till politiker när det skulle pratas till politiker och vanliga människor när det var till vanliga människor. Jag tror att ni uppfattade det. Och så var det tänkt. Det här var en hälsning som berör oss, men som Gud vill säga till regeringen. I Jesu namn. Amen.